Efter den förödande terroristattacken mot en konsertsal i Moskva i helgen så sörjer Ryssland sina döda, medan den ryska staten den famlar efter ansvariga. Och Ukraina pekas ut som skurkarna, men i själva verket så har terroristorganisationen IS tagit på sig ansvaret. Och Putin står nu inför den här obehagliga möjligheten att ett nytt jätteproblem öppnat sig med inrikesterrorism och islamistisk extremism som han måste ta tag i, samtidigt som han har riktat all sin uppmärksamhet mot Ukraina och väst en längre tid nu. Hanna Smith, för det första, hur skakat är det ryska samhället just nu?
Jag tror faktiskt att den är ganska skakad nu på många sätt. Liksom. Att det är ryska civilerna som dog, att man inte riktigt vet var saker och ting ligger. Och just det där att vem är det som är bakom. Därför att när ryska medien och också Putin så är inte tydliga. Så att det här är inga bra nyheter, inte för ryssar eller för ryska regimen.
Du lyssnar alltså på Nyhetspodden med mig, Thomas Selena. Jag har med mig Hanna Smith, Rysslandskännare och välbekant röst i den här podden. Hej och välkommen, Hanna.
Hej och tack.
Minst 137 människor har bekräftats döda i den här terrorattacken och det finns många fler sårade. Det här är alltså den dödligaste terrorattacken i Ryssland sedan 2004 när terrorister tog över en skola i Beslan och dödade 330 av gisslan där. Och den, som sagt, den afghanska grenen av terroristnätverket IS, ISK eller Islamiska staten i Khorasan, så de tog snabbt på sig skulden för det här attentatet i helgen. Och medan den här omfattningen då av det här terrordådet blev tydligare så frågade sig många hur det här kunde ske i ett av världens mest övervakade städer och dessutom i hjärtat av det ryska imperiet. Och med tanke på då att allt som har sagts som att Ryssland har haft en allt tajtare kontroll över samhället och tajtare kontroll över sina medborgare, hur var en sån här attack på Ryssland möjlig överhuvudtaget?
Men jag tror faktiskt att just den där bilden att den är väldigt övervakad och allting är under kontroll och sådär, så den har inte varit sann. Så att vi har bara tänkt att så är det. Men nu visar den här terrordådet att faktiskt inte så kontrollerad, inte så övervakad och att man har kanske inte ens en gång tänkt på det här. Man har inte liksom följt hur de här islamistiska extremisterna, så hur de liksom rör sig i Ryssland och så vidare, därför att man har koncentrerat sig så mycket på kriget mot Ukraina och också de ryssarna som kanske går mot Putins regim. Så att där ser vi. Ryssland är inte alltkunnig.
Nej, och jag tänkte precis fråga om det är det så att Ryssland lite har tappat bollen, att man har lagt allt för mycket fokus på Ukraina och lite glömt bort sin övriga inrikessäkerhet. Det är ju ett stort land ändå.
Visst, alltså att så visade sig just nu att det är någonting som man har glömt bort. Kanske tänkte man till och med att det här är inte en sak längre. Därför att det var ganska länge sedan, sist var det, tror jag 2017 möjligen, så har varit sist. Så att man kanske tänkte att ja, men det är inget problem längre i Ryssland. Och det var inte sant.
Nej. Men den här attacken kom ändå inte så oväntat som man kanske skulle vilja tro i Ryssland. För USA gick ju ut och varnade Ryssland för ungefär 2 veckor sedan att en potentiell terrorattack kan vara på väg, förmodligen mot något större event eller någonstans där liksom många människor samlas. Varför har man inte alls reagerat på de här amerikanska varningarna?
Det var ganska intressant att Putin liksom reagerade men sa att det stämde inte alls. Att det är bara någonting som USA försöker att skrämma ryssar och så vidare. Just den där att man har börjat att bli lite blind verkar det vara i rysk regimen. För att när man koncentrerar sig så mycket på det där att hotet kommer från väst. Det är Ukraina som man krigar mot. Och just de här sådana ryssar som då börjar samarbeta med väst och sådär. Så att man har koncentrerat sig på det där. Tydligen, så USAs underrättelsetjänsten har koncentrerat sig på några andra saker. Såg att det finns en sån fara och till och med liksom varnade, så som man brukade vara i internationella samarbete förut, före Ryssland attackerade Ukraina och så vidare. Men i Ryssland så bestämde man sig att man inte lyssnade där.
Men låt säga nu då att man hade liksom i alla fall velat ta det här nu då på allvar. Skulle Ryssland ens haft möjlighet att förhindra den här terrorattacken? Vet man alls någonting om hur mycket detaljer USA gav i den här varningen?
Det vet vi väldigt lite om. Men det som måste sägas är att faktiskt FSB förhindrade en attack mot synagoga i Moskva. Så att på något sätt så någon kontroll har man, men inte helt och hållet. Och möjligen så var det så att man liksom kollade en sak och lyckades förhindra någonting. Men sen man lyckades inte hindra den här.
Du nämnde här när vi pratade om USA att man brukade samarbeta mer mot internationell terrorism av det här slaget. Mm. Men hur ser det ut nu i Ryssland med den saken? Har man någon som helst koll?
Först och främst måste man säga att det där var en del, alltså att samarbeta i den här motverka terrorismen och så där. Det var faktiskt ganska bra mellan USA och Ryssland. Brukade vara i 2000, början av 2000 och så vidare. Så att den var en stor grej. Och till och med senare, 2010 framåt, när det gällde just Afghanistan och Centralasien och så vidare. Så att den var faktiskt någonting som man alltid pratade om. Att där finns det en gemensam intresse om, inte någon annanstans. Men den här har liksom försvunnit när Ryssland attackerade Ukraina.
Just det, så de är lite blinda för tillfället.
Visst. Nästan. Visst. Så att sådana saker som hjälpte Ryssland, såklart Ryssland faktiskt hjälpte också USA och väst, liksom europeiska länderna, när det gällde just den här internationella terrorismen. Så den var verkligen en samarbete. Men just det där att ryssarna faktiskt hade någon nytta av den här samarbeten som nu har försvunnit, och sen bestämde de att de ska inte tro på USA. Så att ser inte bra ut.
Nu om vi vänder oss lite då mot så att säga, konsekvenserna av allt det här. För Putins makt och hela det ryska systemet under honom hänger ju till stor del på att man garanterar de ryska medborgarnas säkerhet. Och så plötsligt har man en sån här massiv terrorattack bara en liten stund efter det här väldigt odemokratiska valet som gjorde Putin till president igen, med dessutom väldigt rekordhöga och visserligen då manipulerade siffror, men som skulle visa hur bra Putin gör sitt jobb. Och du nämnde själv här också att man uttalade sig väldigt sent om det här för att man känner att man lite hade tappat bollen. Hur ser det här ut för Putin? Hur påverkar det hans ställning som den här starkare ledaren som ska garantera säkerheten för ryssarna?
Varför jag säger att det här inte ser bra ut och verkligen så skulle inte vara någonting som ryska regimen skulle organisera, är att det är en sån här liksom hela tiden en bit i taget så börjar den här liksom nästan känna att den auktoriteten som Putin har haft så börjar liksom falla sönder. Inte nödvändigtvis falla helt sönder, men en bit i taget kommer av. Den kanske började redan förra sommar när det var den här Prigozjins midsommarmarschen.
Wagnerledaren där.
Just det. Och sen när Navalny dog, och man såg ändå liksom att människorna, de vågade att komma fram när det var begravning. Och sen vi såg också när den här teatervalen hölls, så just det där att man var tvungen att höja de där numren så som det brukade vara i Sovjetunionen visar igen någonting, osäkerhet. Och nu den här händer. Så det här, det tar ett tag innan någonting rejält händer, eller att Putin verkligen skulle förlora makten eller någonting. Det kanske inte så som kommer att hända imorgon. Men just alla de här händelserna, så en bit i taget, så ta bort någonting från hans auktoritet.
Men på så här lite kortare sikt, vad kan effekterna av det här nu bli för Ryssland och ryssarna då? För Putin är ju uppenbarligen då inte nöjd med situationen.
Det som det kan bli värre är för vanliga ryssar. Alltså att just den här kontrollen så börjar bli ännu större. Hela ryska staten håller på att gå mot sån här Kafka-världen eller Orwells 1984 eller någonting. Sån atmosfär. Därför det är det enda vad de kan göra faktiskt.
Nå, Putin då, förutom att han kanske då sätter hårdare tryck på sitt eget folk, så vill ju ganska snabbt uppmåla det här som att Ukraina hade någonting med saken att göra. Och Ukraina gick redan ut när attentatet skedde och förnekade kraftigt sin inblandning, och även de här pro-ukrainska grupperna i Ryssland som tidigare utför drönarattacker mot ryska mål har också förnekat att de har någonting med saken att göra. Nu har ju då IS gått ut och tagit på sig det här, och det betyder ju då också att Putin står inför den här obehagliga möjligheten att ett nytt jätteproblem egentligen har öppnat sig här. Islamisk extremism, som ändå Ryssland har haft att göra med tidigare också. Hur vanligt är det i Ryssland i dagsläget?
Det är faktiskt inte så ovanligt som vi tänker. Det här är någonting som har glömt nu när vi har bara koncentrerat oss att kolla Rysslands krig mot Ukraina och så vidare. Men Ryssland har en jättestor muslimpopulation. Och just där, särskilt i söder, det är väldigt fattigt. De har haft en stora problem, men det är också ganska ung befolkning. Så inget jobb på riktigt, fattigdom. Och sen just det där att Ryssland har nu dragits också från de områden ganska mycket att kriga i Ukraina. Så det kan vara att det igen liksom sån här, sån att man vill hämnas någonting om ens bror dör i Ukraina eller någonting. Så sådana saker så börjar liksom klart och tydligt röra sig in i Ryssland. Och just den här liksom stark islam, eller kanske islamisk extremism. Så den har existerat där i Ryssland hela tiden. Mm. Men inte haft nödvändigtvis samma möjligheter. Men nu har man tänkt att nu aktiverar man det här.
Om nu IS då faktiskt blir mer aktiva, eller andra grupperingar då blir aktiva i Ryssland och Centralasien och Mellanöstern och sådär, betyder det att Putin lite måste börja lägga energi och resurser på de här områdena också, börja leta efter inrikesterrorister på ett helt nytt sätt?
Mm. Jag tror faktiskt att det är någonting också som vi kommer att se, att man kanske börjar att anställa mer folk för den här intern kontroll, och sen att man måste börja koncentrera sig också om den här sidan av saken. Särskilt om man nu tänker att den här propaganda mot Ryssland i den här islamiska extremisternas informationskanalerna har ökats också de sista åren jättemycket. Så att det är också från utanför Ryssland, så kommer det lite hjälp för de som är inuti Ryssland. Och just den här att man börjar känna att nu har vi en gemensam grej här på gång och så vidare. Så att de måste börja lägga mer resurser för det där. Och därför blir Ryssland mer och mer också en polisstat.
Nå, all den här energi då som måste börja riktas åt annat håll, vad innebär det i så fall för Putins möjligheter att föra krig i Ukraina samtidigt?
De två är lite annorlunda enheter. Så att det finns en just här intern polis, alltså underrättelsetjänst, FSB, allt det där som är inte nödvändigtvis så hemskt mycket involverad i Ukraina. De är, men på lite annat sätt. Och sen den är armén. Då börjar det bli intressant för att avvaka om armén börjar vara aktiveras inuti Ryssland för den här kampen mot islamiska extremister. Än så länge så ser vi inte den. Och det har inte varit riktigt det fallet förutom då när det var kriget i Tjetjenien. Men så om inte armén blir involverad, så har de inte så stor påverkande för kriget mot Ukraina, förutom just den här pengarmässigt då, att var allt pengar. Så pengar måste tas bort från utbildning och hälsovården och sådana saker. Och sen går det för den här intern kontroll och kriget.
Nu har vi ju haft den här stora attacken, och Pandoras ask har på något sätt öppnats här när det gäller den här sortens terrorism även i Ryssland. Och som du berättar här, så har kanske inte Ryssland haft full koll på det här. Vad säger du? Vad tror du? Finns det risk för liknande attacker i Ryssland här i framtiden?
Det är inte så hemskt lätt att göra en sån sak direkt efter en. Men jag tror inte att det är helt omöjligt. Det kommer igen. Men när, det är helt omöjligt att säga.
Tack så jättemycket, Hanna Smith, för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.
Thomas Helén heter jag. Jonna Nupponen producerade. Staffan Sundqvist stod för tekniken. Och kom ihåg, logga in med ditt Yle-konto. Favoritmarkera nyhetspodden så att du inte missar våra framtida avsnitt heller. Och fortsätt lyssna på oss.